السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين. الحمد لله بفوت شترة الويان التفسير فدما نسينا دي قرانا وببلاه بفرة لكون الفائدة من تفسير في سورة الملك. بكم رضا أطي إن شاء الله تعالى فوبرية تفسير أو فليا دي سورة بكت سورة القلم. وسورة القلم كالاس فار سورة القلم أصو بحنا eller så kallas den för surat Nun. Och den här suran är 52 verser och den uppenbarades också i Mekka. Och det är en sura, mashallah, fylld av lärdomar, visheter och kunskap. Och Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, han kallar den här suran för surat al-Khuluq. Suran, kapitlet av karaktär. Då denna goda och vackra fina karaktär är det som Allah subhanahu wa ta'ala sände sin profet med till kalla mänskligheten ut från mörkret och in till ljuset. Så denna sura, vi kan då säga att vi kan namnge den med surat al-Qalam och surat al-Nun och surat al-Khuluq. Och vi ska försöka inshallah idag att täcka de 15 första verserna i denna sura. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah säger Nun vid pennan och vad som skrivs ner, eller vad änglarna skriver ner med pennan, yani av människornas handlingar. Allah säger här Nun. Och Nun, som ni vet, är en bokstav för det arabiska alfabetet, eller hur? Och vi finner att många kapitel i Koranen börjar med dessa bokstäver. Och de kallas för al-huruf al-muqatta'a, yani de icke-sammanhängande bokstäverna. Alif, lam, mim, ha, mim, yasin, taha och så vidare. Eller hur? Jag känner igen det. Och det är 29 stycken sura i Koranen som inleds med dessa bokstäver. Koranen har ju mashallah 114 sura och 29 av dessa inleds med dessa icke-sammanhängande bokstäver. Yani som formar, alltså som inte har någon betydelse. Och då är ju frågan, vad betyder det? Eller vad är meningen? Vad är syftet med det? Och varför inleder Allah subhanahu wa ta'ala kapitel i Koranen med dessa bokstäver? Och bara för nyttans skull så är de av fem kategorier. Det finns de sura som inleds med en bokstav. Och de med två, de med tre, de med fyra, de med fem. Okej? Vi har en bokstav som här, Nun. Eller Qaf, eller Sad. Vi har två bokstäver som Yasin, Hamim, Taha och så vidare. Tre bokstäver, Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Sad. Sen har vi fyra bokstäver. Alif, Lam, Mim, Sad. Och sen har vi fem bokstäver. Det är två sura. Bland annat Maria. Kaf, ha, ja, ein, sad. Och det finns inte mer än så. Så då kommer frågan, vad är då betydelsen? Alltså vad betyder alif, lamin, vad betyder hamin, vad betyder nun och så vidare. Och de lärde har yani studerat den här frågan. Och vissa säger att Allahu alam vad det betyder. Vi vet inte, utan vi lämnar den kunskapen till Allah. Och vissa säger att det har en dold innebörd och liknande. Men Allah alam, det här stämmer inte. Det finns ingen dold innebörd i Koranen. För att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att Koranen är tydlig. Den är vägledning. Det finns ingenting grumligt och dolt i Koranen. Det finns inga dolda kunskaper som bara vissa dolda människor känner till. Utan alhamdulillah, den som vill förstå sig på Koranen så finns det möjligheter. Det finns inga dolda verser i Koranen. Så vad betyder då dessa bokstäver? Det som många av de lärda säger är att de har ingen betydelse. Utan I de här 29 sura där de här bokstäverna nämns, så nämns direkt efteråt Koranen. Okej, alif lam mim zalikal kitab. Kitab yani Koranen, eller hur? Så qaf wal Qur'an al majid. Typ i de flesta av dessa sura så nämns Koranen direkt efter. Och i få av dem så nämns Koranen i sura. Och då säger man att det här är ett försvar av Koranen, för att de här verserna uppenbarades i Mekka för det mesta. Och folket av Mekka sa ju att den här boken är påhitt och den är bluff och den är lugn och den är poesi och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala gör här en utmaning. Okej, den här boken, den här Koranen, Al-Kitab, den är uppbyggd och strukturerad av dessa bokstäver. Alif, Lam, Mim, Nun, Sad och så vidare. Som ni alla känner till, som är från ert alfabet som ni pratar. Så om ni säger att den här boken är falsk och den är ett påhitt, kom då med en likadan. Eller hur? Yani, om den skulle vara på ett annat språk, det skulle vara svårt att anta utmaningen. Men den är på ert språk och den består av ert alfabet, era bokstäver och era ord. Och då borde det inte vara så svårt att komma med en likadan Koran. Eller hur? Och det här är Allahs eviga utmaning till mänskligheten fram till domedagen. Att säg, om ni påstår att denna bok är falsk, den här boken är Koran, ja, hitta då på en likadan. Kan ni inte en sura? Fram tills idag, 1440 år, ingen person har kommit och skrivit en sura som kan likställas med Koranens sura. Så Koranen överträffar allt. Den är på en helt annan nivå. Det är inte människornas tal, det är Allahs tal. Och därför, som Allah säger, om människorna och jinnerna skulle samlas, så skulle de aldrig kunna skriva någonting liknande. Funkar inte. Subhanallah. Så de här bokstäverna, när ni läser dem i framtiden, är då en indikation på vad? På att Koranen är uppbyggd av dessa bokstäver. Yani, miraklet av Koranen är inte på något främmande språk, inte på några bokstäver som ingen annan kan. Nej, de är de bokstäver som vi använder. Så det är ett försvar av Koranen och en direkt utmaning till de som förnekar Koranen. Att hitta då på en likadan. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och han svär här på pennan, wal qalami wa ma yasturun. Allah svär på pennan och vad den skriver. Allah subhanahu wa ta'ala, som ni känner till, han svär på vad han vill. Han svär på många saker i Koranen. Och när Allah subhanahu wa ta'ala svär på någonting, så tyder det på att det är stort, det är mäktigt, det är viktigt. Och Allah svär här på pennan. Och pennan är, wallahi, en nåd från Allah subhanahu wa ta'ala, en välsignelse. Så som Allah säger, alladhi 'allama bil qalam. Han som lärde oss med pennan, lärde oss tal, lärde oss språk, lärde oss formulera oss och gav oss intellektet självklart som en förutsättning för allt detta, och gav oss också pennan för att kunna bevara det som vi säger och det vi tänker. Ja, förr i tiden fanns inga datorer, utan det har alltid varit att man skriver med pennan, eller hur? Så wallahi, pennan är en gåva. Och med pennan har stor verk skett. Och bland de saker som nämns här i tafsir är att Allah subhanahu wa ta'ala, det första han skapade, det var pennan. Och han sa till pennan, skriv. Och då säger pennan, vad ska jag skriva, min herre? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, skriv vad som kommer att ske till domedagen. Yani ödet. Allt som kommer att ske till domedagen skrevs ner 50 000 år innan det att Allah skapade mänskligheten. I en bok som heter Al-Lawh al-Mahfuz. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här på pennan. Och indirekt, som Ibn Taymiyyah säger, svär han också på ödet som skrevs med denna penna. Och det här är den noblaste av alla pennor. Pennan som skrev ödet. Och sen har vi också pennorna som änglarna använder på vår högra och vänstra sida för att skriva ner våra gärningar. Det är också en nobelpenna som Allah också här svär vid. Och sen har vi ulemas, de lärdas pennor, med vilket Allah subhanahu wa ta'ala bevarat denna religion. De som skrev ner Koranen och dess tafsir och haditherna och dess förklaring och kunskapen och dess förklaring. Eller hur? Så storverk har skett med pennan. Det är wallahi en gåva som människan borde tacka Allah subhanahu wa ta'ala för. Så Allah svär här vid pennan. Och vad är det Allah svär på? För du vet, man svär på någonting. Eller hur? Man säger wallahi, jag ska göra, jag ska inte göra och så vidare. Allah svär här på någonting. Och vad är det han svär på? Han svär här på att Muhammad alaihi salatu wassalam inte är galen. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Du Muhammed är inte vid din herres ni'ma majnun. Yani galning eller besatt. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här på att Muhammed alayhi salatu wassalam inte är galen på något sätt. Utan Allah subhanahu wa ta'ala gav honom det högsta intellektet. Och han gav honom den här uppenbarelsen som är det bästa någon penna någonsin skrivit. Och han svär sen på att hans belöning är gränslös och att han har den bästa karaktär. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här på att Muhammed alayhi afdalus salatu wassalam inte är majnun. Och majnun betyder här galen, eller det betyder här att man är besatt av djävulen, man har någon form av yani problem, psykisk sjukdom eller liknande. Och det här är någonting som folk som förnekat sanningen sagt till profeterna i alla tider. Och sagt till de som har gått i profeternas tider, profeternas fotspår i alla tider. Det är ingenting nytt, eller hur? وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Det sades, du som har fått denna bok, du är galen. Och så vidare. Så det är ingenting nytt att man säger detta. Och vad Quraysh här menade när de anklagade profeten Muhammed a.s. för att vara galen, det var inte att han var en person helt utan förstånd. Utan det var här att han var annorlunda. Han var inte som dem. Han kom med någonting helt nytt, någonting udda. Någonting som trotsade normen av att dyrka statyer och liknande. Är ni med? Och det är det de säger i galet. Samma sak som repeteras idag. Vad är det kuffar anklagar muslimer för? Att de är bakåtsträvande, de är inte utvecklade och de lever i medeltiden och de är hit och dit och hit. Yani allting tyder på vad att vi är folk som inte har ett lika högt förstånd som dem. Är det inte så? Vi är lägre människor än dem. Det är det som här antyds på. وَمَا يُقَالُوا إِلَّا مَا قَدْ قِيلِ. Yani det som sades, det som sägs till dig Muhammed, det är samma sak som han sagt till folk före dig. Och samma sak man kommer att säga till folk efter dig. Yani så var inte förvånade över att muslimer svartmålas i media. Svartmålas av de som förnekar islam. För vi är inte på den batil, den falskhet, den shaitanväg som de är på. Och därför kommer de se oss som udda. Se oss som att vi är de avvikande. Vi lever inte efter normer och så vidare. Trots att subhanallah, det är de som är avvikande från vad? Inte bara normen, från syftet med skapelsen. Från att dyrka sin herre, subhanahu wa ta'ala. Så det här är inget nytt. Och det här argumentet också, att Muhammad alayhi salatu wassalam och tidigare profeter skulle vara majanin, yani galningar och folk utan förstånd. Det är ett argument som är så långt bort från sanningen det kan vara. För den personen som uppriktigt begrundar profeten Muhammeds liv, personlighet, hans historia, alayhi salatu wassalam, hans tal och hans karaktär, vet att den här personen var allt annat än galen. Wallahi, han besatt den högsta, bästa karaktären. Det högsta intellektet någon människa någonsin har haft på denna jord. Det är klart och tydligt för den som begrundar. Och även om man nu kommer och säger galen, yani, kan en galen person komma med denna bok, med Koranen? Den mest avancerade, välskrivna, vackraste boken som någonsin funnits på denna jord. Dess språk överträffar allt. Dess lagar, bestämmelser, påbud och förbud överträffar allt. Kan det ha kommit från en person utan förstånd? Nej. Vi vet ju alla att en person utan förstånd har skrivit dumma saker. Om han skriver överhuvudtaget, eller hur? Subhanallah. Och lägg också till där att Muhammed a.s. varken kunde läsa eller skriva. Och han var inte heller en person som reste runt och tagit kunskap från olika folk och så vidare. Så hur i hela världen kom den här boken? Om annat än uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så, när Allah subhanahu wa ta'ala negerar den här bristen att han skulle ha tillkortakommande i sitt förstånd, så bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala hans dygd och hans belöning, hans förträfflighet i detta liv och i kommande liv. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. Och du kommer säkerligen att få en oändlig eller evig belöning. Yani i nästa liv. Du kommer att få en evig, en oändlig belöning i det kommande livet. Och vi vet ju alla att för dem som får gå in i paradiset, må Allah göra oss från dem. Amin. så är belöningen oändlig och den är utan gräns. Det finns ingen gräns på Allah subhanahu wa ta'alas belöning, utan den är kontinuerlig och fortsätter i all evighet. Och den blir bara bättre och bättre och bättre. I kontrast till folket i helvetet, vars straff också är för evigt. Och också blir värre och värre och värre i all evighet. Må Allah skydda oss. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Och säkerligen så har du, yani Muhammed, en upphöjd, en hög, en storsint karaktär. Alayhi afdalu salatu wassalam. Och du, ja Muhammed, har en khuluq, en karaktär som är azim. Azim, det är mäktig, det är storslagen, det är högst, det är den bästa. Wallahi, ingen människa som satt sin fot på jorden har haft en bättre och högre karaktär än profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. I alla karaktärsdrag. Ni vet, en person kan ha vissa plus och vissa minus, eller hur? Ja, han är generös men har vissa brister. Han är modig men har vissa brister. Profeten alayhi salatu wassalam, han var toppen på allt. Och överträffade alla människor i varenda karaktärsdrag. Subhanallah. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Att vi har sannoliken i Allahs sändebud ett gott, en god förebild. Han har den bästa karaktären. Och han sa, jag sändes endast för att fullborda människornas goda karaktär. Alayhi salatu wassalam. Och den här karaktären var någonting han föddes med. Det var jibilli. Alltså det var någonting naturligt för honom. Och som ni vet också, så kom ju änglarna, Jibril och Mikael, och tvättade hans hjärta från ondska i tidig ålder. Kastade ut den svarta delen av, som shaitan kunde påverka i människans hjärta från honom. Så han var den renaste, finaste, vackraste av människor. Både innan uppenbarelsen och efter uppenbarelsen. Och uppenbarelsen kom och fullbordade hans goda karaktär. Ni vet ju, till och med innan han blev profet. Vad var han känd som i Mekka? Vad var hans titel? As-Sadiq al-Amin, eller hur? As-Sadiq, den uppriktiga, den ärliga, al-Amin, den pålitliga. Den som folk, yani, satte sin tillit till. Den som folk eller förlitade sina värdesaker och viktiga angelägenheter till. As-Sadiq al-Amin, subhanallah. Så han var känd för detta innan han blev profet. Och sen kom mashallah uppenbarelsen och finslipade den här diamanten. Och gjorde den till den bästa, yani personen som gått på jorden alayhi salatu wassalam. Och därför i tafsir här så nämner alla de lärda den mycket kända hadithen där man kom till Aisha radiyallahu anha och sa, hur var profetens karaktär? Hur var hans karaktär alayhi salatu wassalam? Och då så sa hon, kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var Koranen. Han var ett levande exempel på den här boken. Hur man ska implementera den, efterleva den, upprätthålla den, praktisera den. Dess påbud, han gjorde allting på bästa sätt. Dess förbud, han höll sig borta från det på bästa sätt. Dess karaktär, han upprätthöll den på bästa sätt. Dess varning för det världsliga livet, han tog det på största allvar och var den största zahid i detta liv. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Yani han hade Koranen och praktiserade Koranen och levde efter Koranen alayhi salatu wassalam. Och han nämner de lärda en hadither som kortfattat beskriver hans vackra karaktär alayhi salatu wassalam. Anas radiyallahu anhu sa att jag tjänade profeten alayhi salatu wassalam i 10 år och aldrig sa han till mig, uff, uff, varför har du gjort så här? Varför gjorde du inte det där? Alltså jag tjänade honom. Arbetade åt honom. Vilket betyder att man kommer falla in i brister. Aldrig sa han, uff. Eller vad gör du? Varför har du inte gjort det här? Du är sen och så vidare. På 10 år. Wallahi, vi kanske säger det här 10 gånger om dagen. Eller hur? Varför, varför inte? Till våra nära och våra kär. Så han på 10 år. Aldrig. Så sa han, och han var den med den bästa karaktären. Yani sahaba radiyallahu anhu vittnade om detta. Han var den med den bästa karaktären. Han sa, jag aldrig vidrört siden eller silke som var lenare än hans hand alayhi salatu wassalam. Och inte heller har jag känt en doft vare sig misk eller parfym som doftade bättre än profeten Muhammeds svett alaihi salatu wasalam. Och denna hadith är Bukhari och Muslim. Al-Bara ibn Azib sa att Allah sände bud alaihi salatu wasalam hade det vackraste ansiktet och den bästa karaktären. Han var varken lång eller kort, berättade Bukhari. Han var den med det vackraste yttre och det vackraste inre. Subhanallah. Och han hade den bästa karaktären. Aisha radiyallahu anha sa att profeten alaihi salatu wasalam aldrig slog en slav eller kvinna med handen. Förutom om det var fisabilillah. Men han skrev fisabilillah mot fienden. Och varenda gång han stod inför valet av två saker så valde han alltid den lättare. Så länge det inte var en synd. Men om det var en synd så var han längst bort från denna sak. Och han hämnades aldrig för sin egen skull. I det folket gjorde mot honom. Men om det var en synd mot Allah så hämnades han för Allahs skull. Han brukade förlåta och överse. Profeten alaihi wasallam slog aldrig barn, slog aldrig en kvinna i hela sitt liv. Tjänare eller någonting sånt. Och han sa också om de män som slår kvinnor, de är inte era bästa. De är inte de i framledet av god karaktär. De som beter sig på det här sättet. Och han valde alltid den enklare av två saker. Han var inte en komplicerad person alaihi wasallam. Så länge det var halal så valde han den enklare av två saker. Och han hämnades aldrig för sin egen skull. Subhanallah. 23 år som profet. Aldrig hämnades han för sin egen skull. Trots all den orätt man gjorde mot honom. De lögner man kom med mot honom. Subhanallah. När han erövrade Mekka och samlade Quraysh, kuffar som stridit mot honom. I alla dessa 23 år. Ja. Och försökt med alla möjliga medel att döda honom och utplåna islam. Och samlade dem. Så ställer man den här frågan. Yani, vad tror ni? Han ställer den frågan. Vad tror ni jag kommer att göra med er? Och då säger han, du är en nobel person. Son till en nobel person. Yani, vi tror gott om dig. Och vad sa han? Idhab och entum och tulaqa. Gå. Gå, ni är fria. Och hela hans sira genomsyras av sådana här exempel. Att det var inte han som stod i fokus. Det handlade inte om honom. Det handlade om Allah. Det handlade om islam. Och den här egenskapen vill jag att vi också tar åt oss. Men vi, jag ser idag att folk, det kretsar alltid kring jag och jag och jag. Nefsi, nefsi, nefsi. Eller hur? Man inte är beredd att kompromissa med någonting och förlåta någon och överse någon. Utan jag och jag och jag. Man ser inte den stora nyttan. Eller hur? Att Allah är viktigare. Förlåtelse är viktigare. Det här är små saker. Yani, vi bara är dunja. Vi har äskina. Vi har större saker att förbereda oss för. Att oroas för. Än att gå och tänka på sådana här tjafs. Mellan fulan och fulan. Och han gjorde och han sa. Gå vidare i livet. Ja. Haka inte upp det på små saker. Så god karaktär är wallahi en av de saker som muslimen ska lägga mycket vikt på att försöka att fullborda, att förbättra. Och det är möjligt. Kom inte och säg jag har dålig karaktär, jag har många brister, jag är så här, jag kan inte ändra på mig, jag är otålig, jag har svårt att tala sanning, jag har svårt att göra det något andra. Säg inte så. Utan det går att bättra sig. Det har nämnts i en hadith att profeten alaihi salatu salam garanterade paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Förbättrar. Så att det går att förbättra sin karaktär. Och därför finns det också i dua. Ja Allah, led oss till den bästa av karaktär. Ingen annan än du leder till den. Och led oss bort från dålig karaktär. Ingen annan än du leder bort från den. Så det går att fullborda sin karaktär. Att träna på att bli en bättre människa. Och det är det man måste eftersträva. För wallahi, det tyngsta på domedagens våg, det är god karaktär. Och vet ni också att profeten alaihi salatu wasalam, han sa en väldigt vacker sak. Han sa att du kan inte vinna människornas hjärtan med pengar. Med pengar och makt och liknande. Men du kan vinna deras hjärtan med ett leende på ansiktet och god karaktär. Och är det inte så? Att de människorna du minns med god karaktär, det är inte för att han hade den finaste bilen. Det är inte för att han hade den fetaste plånboken. Eller hur? Utan det är för att han är förlåtande. Han är hjälpsam. Han är tålmodig. Han är ärlig. Och han har de här fina egenskaperna. Han vill inte ha någonting från dig. Han överser dina brister. Han ger dig råd och så vidare. Det är den personen. Det är den personen du minns. Och det är den personen som det han säger och gör har en position hos dig. Du är mottaglig till den här personen. Och du älskar den här personen på grund av hans goda karaktär. Så subhanallah, med god karaktär öppnas dörrar för människan som han aldrig kunnat föreställa sig. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُوا. Ja, du ska få se och de ska få se. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Vem som är vansinnig eller drabbad av galenskap. Yani, du och de icke-troende kommer att få se. Det här, de anklagar dig för saker och ting. De kommer med påhopp, svartmålar dig, smutskastning. Yani, khalas, vi kommer att få se på domedagen. Vem som har rätt och vem som är fel, eller hur? Vem som är på den rätta vägen och vem som är vilse. Säga alamuna gaden, men il kedabul ashir. De ska imorgon få veta vem som är den onda lögnaren. Och det här är viktigt. Du hamnar i dispyter med folk som kritiserar islam, pratar illa om islam och så vidare. Vi ska få se på domedagen vem som har rätt och vem som har fel. Du kommer undan i det här livet med dina lögner, din falskhet. Men det finns en domedag. Och där kommer varenda liten sak att tas upp. Så vi ska på den dagen få se vem som har rätt och vem som har fel. Och vi ska få se vem som är meftun, eller vem som är mejnun på riktigt. Vem det är som är vansinnig. Och här nämner man i tafsir, yani vem det är som är närmast djävulen. För de brukade säga till profeten alaihissalam att du tycker du är besatt, du går djävulens väg och så vidare. Nej, det är ni som är besatta och det är ni som är i vänskap och bundna till shaitan. Och det här kommer att visa sig i det kommande livet. Och sen säger Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Säkerligen så vet din herre bäst vem av människorna som har gått vilse från hans väg och vem och han vet också bäst vem av dem som är vägledd. Yani Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst vem av människorna som har gått vilse och vem som är vägledd. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in alim, har kunskapen om allt. Ingenting undgår Allahs kunskap. Så Allah vet vem det är som är vägledd och vem det är som är vilse. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Hörsamma eller lyd därför inte de som vägrar att tro. Yani du, Muhammad alaihissalam och dina sahaba, och det här påbudet är också generellt till alla muslimer efter honom. Att vi ska inte lyda el-mukaddibin, de som trotsat och förnekat sanningen. Inte lyda dem i deras lustar och begär. Varför? För det de säger, Allahs fiender, de vill det inte väl. De har en ondska i sitt hjärta. Och de styrs av sina lustar och begär och onda viljor. Så per automatik, det de säger kommer inte vara gott. Det de beordrar och påbjuder kommer inte vara gott. Och därför, per automatik, att lyda dem kommer inte leda till någonting gott. Förstår ni? Så du har Allahs fiender som trots att hans religion och förnekat hans profet och förnekat hans böcker. Kallas. Den här personen finns det inget gott i att lyda. Nu talar jag här om att lyda i det stora hela. Jag talar inte om i små saker, chefen på jobben säger något. Jag talar om det stora hela. Att inte ge efter, att inte ge vika. Utan stå fast på sin sanning. Och inte lyda dem. För det som de kallar till leder bara till fördärvet. En fa'ida här, Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, säger att det finns två saker som leder till att en människa förnekar sanningen. Och det är antingen el-jahl, okunskap, eller el-dhulm, en högmodig förnekare. Hur kommer det sig att folk förnekar sanningen? Sanningen är tydlig, eller hur? Islam är tydlig för den som söker. Så vad är det som får folk att inte acceptera religionen? Ett, det kan vara okunskap. Att de inte vet vad religionen är. Antingen att de inte har hört om den, eller två att de har hört om den på ett felaktigt sätt. De har fått den presenterad för sig på ett felaktigt sätt, vilket inte är islam. Och därför vill de inte acceptera den. Så okunskap kan vara en orsak. Och där finner vi vikten av att sprida korrekt kunskap om islam. Att lära folk vad korrekt islam är. Och Allah är de som gör det i denna tid, gör det bästa av jobb. Och det är en av de största formerna av jihad, att sprida korrekt kunskap om islam. Taib. Och självklart också att vara en god förebild för islam. Att själv leva som man lär. Att vara ett levande praktiskt exempel på vad islam lär. Och att hålla sig borta från vad islam förbjuder. Den andra orsaken till att folk förnekar, det är dhulm. Att de är högmodiga förnekare. Att de vet sanningen, men de trotsigt förnekar den. De vill inte acceptera den. Som shaitan. Det är inte så att shaitan inte vet att Allah subhanahu wa ta'ala är mäktig. Att Allah förtjänar att dyrkas. Att Allah är en. Shaitan vet det här. Eller hur? Han visste det före människan. Men, vad är det som fick honom att förneka? Att bli en kafir. Det var hans juhud, det var hans trots. Det var hans kibbel, hans högmod som fick honom att bli den han blev. Och därför finns det de människor som känner till sanningen men inte vill acceptera den. Och det här säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihi salatu wasalam, att de otrogna, yani, förnekar inte att du är en sann profet. Walakin, yani, de förtränger det. De vet det innerst inne. Men de vägrar att säga det, att acceptera det öppet. Är ni med? Så det är inte alla som inte vet. Många vet, men de vill inte acceptera dessa saker. Här nämner Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah att profeten alaihi salatu wasalam här förbjuds från att lyda kuffar. Och då förstår man, han säger underförstått, att man inte får efterlikna dem heller. Så om du inte får lyda dem så får du per automatik inte heller efterlikna dem. Och här är också här en annan viktig sak. Att som profet, en person som gör det arbete du gör, kommer du att behöva beblanda sig med dem. Och den som beblandar sig med ett folk tar från deras egenskaper och karaktärsdrag. Yani, karaktär smittar av sig, vare sig den är bra eller dålig. Det här känner ni till, eller hur? Al-sahib sahib, vännen drar till sig. Al-maru ala dini khalili, personen är på vägen av sin religion. Man blir som de man umgås med. Så att man blir påverkad av de man umgås med. Så för att här avvärja, att skydda dig själv från att ta åt dig någon av deras dåliga karaktär, beblanda dig med dem så lite som möjligt. Det är nödvändigt. Förmedla islam, kallas. Umgås inte med dem, beblanda dig inte med dem. Gör ditt och gå därifrån. Så att du inte tar från deras dåliga karaktärsdrag, vilket Allah subhanahu wa ta'ala här nämner i följande versen. Allah säger وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. De önskar, eller vill, att du ska kompromissa i din religion av artighet. Men med dem så att de också kan kompromissa med dig. Yani, de önskar att profeten Muhammad alaihi salatu wasalam ska lätta lite på sin religion. Inte gå så hårt mot statyerna och att dyrka andra än Allah, än i kyrk och så vidare. Och då kanske de också kommer ha en mjukare inställning till islam. Här finner vi att kuffar önskar att profeten Muhammad alaihi salatu wasalam skulle kompromissa. Och det som här kallas för, yani, al-mudahana. Mudahana, det är att kompromissa, att yani, att urvattna religionen, kan man säga. Förstår ni? Att börja släppa på många saker från religionen. För Muhammad alaihi salam, han stod fast vid allting. Han släppte inte på någonting. Han kompromissade inte med någonting. Eller hur? Det fanns inga kompromisser. Utan det var sanningen som ska spridas. Ingenting annat. Eller hur? Men de tänkte, vad är det här för någonting? Han kritiserar våra gudar, han pratar mot våra statyer, han pratar mot våra förfäder, och det ena och det andra. Och han, det finns noll kompromiss. Det är bara hans väg eller ingenting alls. Snälla, lätta lite. Var inte så hård. Låt oss mötas i mitten någonstans. Och som det nämns i Sira, att de sa någon gång, vi kan dyrka din gud ett år och du kan dyrka våra gudar ett år. Låt oss mötas någonstans i mitten. Nej, det går inte. finns ingen sån här kompromiss i islam. Det här är sanningen och det ni gör är fel. Ni kan inte kompromissa med sanningen, eller hur? Sanningen ska försvaras till varje pris. Till varje pris. Och man ska inte kompromissa med den och släppa på den. Och Allah subhanahu wa ta'ala klandrar de muslimer som kompromissar. Afabihadil hadithi entum mudhimun. Allah säger, ska ni kompromissa med en sådan uppenbarelse? Och tyvärr, idag finner vi många som kompromissar med religionen. För att den ska passa in i varje persons norm och värdering. Och det är fel. Vi behöver inte anpassa islam efter någon. Det är folk som ska anpassa sig efter islam. Förstår ni? Vi har rätt. De har fel. Det är inte vi som ska anpassa oss efter dem. Och tyvärr, det är sorgligt att se hur kvinnor kompromissar med sin klädsel, med sin hijab. Hur män kompromissar samma sak där med sitt yttre utseende på grund av det. Hur man kompromissar med större saker som med bönen. För att bli omtyckt på jobbet och så vidare. Man kanske säger någonting till och med negativt om religionen för att de ska tycka att men Abdallah han är inte så hård. Han är inte så extrem muslim. Han är inte så islamist och så vidare. För att han ska bli omtyckt av gemenskapen och så vidare. Men det funkar inte så. Och de säger att de kommer inte gilla dig tills du lämnar din religion. Alltså helt. Då kommer de att bli nöjda med dig. Så att man ska inte försöka att vinna människornas behag genom att göra Allah bred. Förstår ni? Det nämns i en hadith att den som försöker göra människorna nöjda på bekostnad av Allahs vrede kommer att göra Allah arg och kommer inte heller att uppnå människornas välbehag. Men den som gör Allah nöjd på bekostnad av människornas missnöje kommer Allah bli nöjd över och folk kommer att bli nöjda över honom också. Det var en principfast person. Förstår ni? Stå fast. Låt folk tycka vad de vill. Låt folk prata, låt folk snacka skit om dig. Bry dig inte. Vad säger Allah? Kul motu bi ghaidikum. Gå dö av ilska. Eller låt ert hat mot oss ta död på er. Jag skiter. Det här är den jag är. Det här är den vägen jag går. Och jag kommer dyrka Allah tills den dagen jag dör. Inshallah. Förstår ni? Så det är den inställningen man måste ha. Men folk blir svaga. Man blir påverkad av omgivningen och så vidare. Men det gäller att Allah kämpa och vara stark. Och inte kompromissa. Vara en sån här mutadabbib som hoppar till höger och vänster och försöker hitta någon nyanserad modern islam som ska passa in. Tyvärr, det här finns. Och kuffar vet att islam sprids, islam växer och folk mashallah går in i islam i stora vågor. Därför de försöker att islam kommer, men låter det komma en felaktig islam. Som är urvattnad. Som är som kristendomen där man bara kallar sig för muslim och sen man firar Eid och man äter inte gris och kallas. That's it. Nej, det är inte den islam vi vill ha. Vilken islam vill vi ha? Allahs islam. Profeten Muhammeds islam, alaihissalam. Eller hur? Koranens islam. Det är den islam vi ska följa. Inte någon person som förnekat islam ska sitta och bestämma vilken tro vi ska ha. Vad är det här för någonting? Det är dags att vakna upp och inte låta sig luras av det här kriget mot islam. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa la tuti' kulla halafin mahin. Och lyd inte eller hör samma inte varje ihärdig eller själsvag svärjare. Vad betyder det här? Lyd inte varje person som är halaf. Halaf betyder en person som ständigt svär vid Allah. Mahin, han är själsvag. Han är låg. Svag personlighet. Ingen vilja att göra gott utan bara följer sina låga lustar och allting ont. Här klandrar Allah subhanahu wa ta'ala personen som ständigt ljuger och svär vid Allahs namn. För att en person som ständigt svär vid Allahs namn hela tiden, wallahi, 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 wallahi. Varför gör han det? Varför måste han bekräfta det han säger med att svära vid Allahs namn? Om det inte är för att han inte talar sanning. Eller hur? Den som ständigt talar sanning och aldrig ljuger, han behöver inte säga wallahi. Eller hur? Det kan komma vissa tillfällen du vill bekräfta någonting du säger wallahi. Men som folk här, du hör dem säga wallahi 1000 gånger om dagen. Varför? För att det de säger i grunden är inte sant. Eller hur? De ljuger 24-7. Och därför säger de wallahi, wallahi, wallahi. Den här personen, han är en halaf. Och här faller han in i många fel. Ett, om han är lugnare, a'udhu billah. Två, att han missbrukar Allahs namn. Yani Allah så lite för dig att du använder det bara så där. Wallahi, när du ska köpa en kebab, jag vet inte vad, och du svär och du ljuger och du missbrukar Allahs namn. Du säger wallahi, jag hit och jag dit och så, på grund av någonting billigt som kostar 100 kronor eller någonting sånt. Vad är det för någonting? Högaktar du Allah i ditt hjärta om du gör så? La wallahi. Så personen som missbrukar Allahs namn, han har ingen högaktning för Allah. Så, och ännu värre om han ljuger. Han säger wallahi och ljuger, då faller han in i en tillsyn. Är ni med? Det kallas för al-yamin al-ghamus. Och det är en av de största av synder. Yani att ljuga och svära på Allah falskt. Subhanallah. Så den här, sån här person ska man inte ljuga. Och den här personen beskriver Allah som mahin. Han är låg. Han är vanärad. Och Imam al-Baghawi sa en fin sak. Han sa, bara de som inte har någon värdighet ljuger. Wallahi. Lugnare, de är alla låga personer utan värdighet. Vad är värdighet? Det är att vara ärlig, att tala sanning. Det är värdighet. Även om sanningen är bäst, den är mot dig. Du bryr dig inte, du talar sanning för Allahs skull. Det här är värdighet. Du prioriterar att göra Allah nöjd framför människorna. Och därför är det viktigt som muslim att man alltid är ärlig. Muslim ljuger inte. Lättäckligt. Varför? För lugnen är länkad till hyckleri. Och som vi sa, sahaba sa, lugn och iman går inte ihop. Ja, de går inte ihop. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att vara bland de ärliga. Ja, ayyuhal ladina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Var inte bland de som ljuger. Så muslimen är ärlig. Och han talar sanning även om sanningen är emot honom. Som profeten sa, tala sanning även om det är bäst. Alisat och salam. Se alltid sanning. Ta konsekvenserna. Wallahi, du kommer att gå med huvudet högt. Och sanning, som de har sagt, är frälsning. Yani, det går alltid bra för den ärliga personen i längden. Lugnare, han klarar sig kanske för stunden. Men i slutändan, han blir catchad. Och folk missförtror honom och han tappar yani, respekt i folks ögon. Är det inte så? Så var ärlig. Och var inte bland de här människorna. Så lyd inte varje person som ständigt svär och är yani, låg på det här sättet. Vad är hans andra egenskap? Hammazin mashain binamin. Baktalare som sprider skvaller. Som sysslar och springer runt med baktal, förtal, skvaller och skitsnack. Yani, al-hammaz är personen som gör narr av folk, retar folk. Al-namman är personen som sprider rykten av folk. Lyd inte heller dessa personer, de som har dessa två egenskaper. Yani personen som retas, som sprider namima, skitsnack, gör narr av andra människor. Det är ett tecken på att personen har en sjukdom i sitt hjärta. Han vill kränka andra för att upphöja sig själv. Se ner på andra människor. Gör narr och gör sig roligt på andras bekostnad. Det här är inte en islamisk egenskap. Eller hur? Och sen, al-binnamin. Det är när han sprider namima. Al-namam. Skitsnackaren. Den som sprider skvaller mellan folk för att förstöra mellan dem. Är bland de värsta av människor. Och som Imam al-Dhahabi nämner i hans bok al-Kaba'ir, de stora synderna. Så säger han att al-namam kan förstöra mellan människor mer än vad en trollkarl kan förstöra på ett år. Han kan förstöra på en stund mer än vad en trollkarl kan förstöra på ett helt år. Yani, en person går med skitsnack mellan man och fru, mellan syskon, mellan släktingar och så vidare. Och det orsakar splittring inom familjen, inom äktenskap och så vidare. På grund av ord som han sa. Och lägg märke till här också att namima sprider skitsnack. Eller skvaller kanske bättre. För namima är inte alltid lugn. Om du sprider lugn, det är ännu värre. Namima kan vara att sprida sanning. Och två muslimer bröder bråkar. Eller de har lite tjafs. Och den ena säger något taskigt om den andra. Då ska du inte gå och säga han sa om dig. Det där är namima. Även om det är sant. Det är namima. Istället vad du uppmuntrar till. Gå och tala gott om personen. Han pratar bra om dig. Han vill försonas med dig. Han ångrar det han har gjort. Är ni med? Subhanallah. Eller islah. Att försona mellan folk. Inte att splittra mellan folk. Så namima är att sprida skvaller. Och skvaller hör inte hemma i islam. Och därför så sa profeten alaihissalam att en namam går inte in i paradiset. Skvallraren går inte in i paradiset. Yani, han går inte in när de andra går in. Han kanske straffas på domedagen. Han hålls tillbaka. Förstår ni allvarligt det här? En annan gång gick profeten alaihissalam förbi två gravar. Och han sa att de här straffas för någonting som de inte ansåg vara stort, men det var stort. Den ena brukade inte rena sig efter toalettbesök. Och den andra brukade sprida namima, skvallet. De tyckte det inte allvarligt. De snackar och berättar och sprider skvaller hit och dit. Senaste nytt. Alltså, namima. En av de vanligaste orsakerna till straff i grav. Och den andra, ja, när han gick och kissade, brydde sig inte att du går kalsongerna. Alltså, det är inte så allvarligt. Det är allvarligt. Du har najasa på kroppen, du kan inte be. Din bön är ogiltig. Det är klart det är allvarligt. Eller hur? Muslimer renar sig. Muslimer är inte smutsig som person. Så man ska ta väldigt allvarligt på vad? På det här med skitsnack. Muslimer ska vara ärofull, ska tala gott om folk och försona mellan folk och inte splittra mellan folk. Jag ska bara ta... Ja? Två korta egenskaper till. Vi avslutar stycket. Men na'in lil khayri mu'tadin athim. Vad är hans andra egenskap? Eller tredje? Men na'in lil khayr, hindrare av gott. Mu'tadin, översittare. Athim, syndare. En person som hindrar gott, motarbetar det goda. Men na'in lil khayr, mu'tadin, översittare. Yani, tror sig vara bättre än andra. Förtrycker andra människor. Athim, yani syndig. Så men na'in lil khayr, en person som hindrar det goda. Att han hindrar de skyldigheter han är skyldig att ge. Zakat, sadaqa, försörjning av familjen och så vidare. Han hindrar detta. Eller som Ibn Abbas sa, han hindrar sin familj från att acceptera islam. Och hotar dem med att om de blir muslimer kommer de att bli utfrysta. Det finns ju sådana här människor. Blir du muslim, du är inte min son. Blir du muslim, du är inte min dotter. Annars, klipper banden. Det här är men na'in lil khayr. Den som hindrar gott. Utullin, överträdare, översittare. I det Allah har tillåtit. Yani han förtrycker folk i deras blod, egendom eller heder. En förtryckare, en översittare. Athim, syndare. En person som ständigt syndar med alla slags synder oavbrutet utan att ångra sig. Subhanallah. Utullin ba'da dhalika, zanin. Han är grov i förnekelse och präglad av ondska. Och det här vi sparar till nästa vecka, för det finns där ganska många lärdomar och nyttor. Och vi avrundar där för idag så att ni hinner lyfta. Och om någon har någon kort fråga, så ahlan wa sahlan, inshallah ta'ala. Om ämnet eller någonting annat. MashaAllah, Ramadan, alla vill hem och käka. Vi avrundar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.